Varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neuroquant.
Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Ja, det här är avsnitt 170. Vi spelar in den 23 juni. Midsommarafton i vår, Jonas.
Ja.
Vad händer?
Ja, men då kommer vi vara hemma. Vi har ju en liten valp, en beagle, som heter Rhino. Så honom kommer vi gulla med under morgondagen. Vi kanske går bort och tittar på midsommarfirandet också, men det kommer vara stillsamt. Själv då?
Ja, men jag ska ner till Tranås.
Ja.
Och fira midsommar där. Och sen kompis som kommer därifrån.
Ja, trevligt.
Ja. Men du är hundägare igen.
Ja, det har blivit så.
Ja.
Så att, ja, en liten beagle.
Hur känns det?
Ja, men det är kul. Just nu så är man sönderbiten på händerna, men det kliar i tänderna på honom. Men det är jättekul.
Ja, ja. Ja, och stort tack till IG som står bakom Börssnack. För de som inte känner till IG, så IG är en global tradingmäklare där man kan handla en himla massa olika marknader. Det är en kraftfull handelsplattform och även en väldigt bra mobilapp. Har man inte mobilappen så tycker jag att man ska ladda ner den. Man kan också gå in på IG.com för att läsa mer där. Glöm inte att all handel såklart innebär risk. Så läs på ordentligt om produkter och marknader man ska handla. Ja, Jonas, vad har vi på dagens poddagenda?
Det har börjat hända en hel del på indikatorfronten. Om vi tänkte gå igenom det, är det så att vi har någon typ av bottenläge eller vad är det för typ av miljö? Och då har vi fantastiska screeners och tankar kring marknadsfas. Det kommer vi gå igenom. Även en riskmonitor som du har utvecklat och som man då kan titta på dagligen om man så vill, om man har blivit kund hos dig, vilket jag har gjort och därmed tittar på den här hela tiden. Och sen kommer vi titta på en marknad som skulle kunna vara ett litet intressant case för hösten här. Men det finns mer att prata om, jag tycker vi kör igång.
Det gör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Aktiemarknaden har stigit lite grann här under veckan. Oljan har backat, energiaktier har backat, Bitcoin fortsätter att falla. SBB fortsätter att falla. Dollarn, guldet har stått emot relativt bra, även obligationer. Kom in lite PMI-data här från Tyskland och Europa precis innan vi gick in i studion. Preliminära siffror från inköpscheferna. Har du hunnit kika lite grann på dem?
Ja, absolut. Det trista är ju att de är sämre än väntat och de är lägre än månaden dessförinnan. Så den här pessimismen, den börjar bre ut sig och det här kommer få effekter. Jag tänker mig att nu sommar så ska vi ha vår covidfria sommar. Vi ska åka på de semestergrejer som vi har bestämt sedan tidigare. Och så kommer det se ut förmodligen i Europa och även i USA. Men sen så väntar förmodligen en betydligt kraftigare inbromsning efter semestrarna. Det är min take i alla fall. Och då kommer vi få se lite fallande priser, svårare att ta ut högre priser mot konsumenterna när de blir försiktigare att köpa. Får man locka mer, och just nu den här veckan så har ju reorna börjat också. Det är direkt upp på 50% tycker jag. Man ser, det brukar ju börja med 30% och så slutar rea med 70%. Redan nu är man ju uppe på 50% då, på utvalda produkter. Så att man märker ju att handlarna också är lite stressade.
Och kollar vi då på PMI-data från Tyskland så ser man att allt momentum som vi fick här efter lättade sociala recessioner är nu utraderat. Så att det är en väldigt svag inhemsk efterfrågan, och det är såklart i spåret av de höga priserna, höga inflationen, framförallt då i Tyskland. Fick in lite PPI-data också från Tyskland här i veckan, så väldigt, väldigt hög då. Så att om man kollar på de här olika marknadsregimerna som jag studerar. Nu är Q2 snart slut, och under Q2 så har vi då fått en slowdown, vilket innebär då stigande inflation och fallande tillväxt. Och i de här fyra regimerna så har vi då, vi har recovery som är den första marknadsregimen där vi ser att tillväxten accelererar men inflationen tappar fart. Lite Goldilocks-scenario. Man behöver inte vara orolig för att centralbankerna ska strömma åt.
Just.
Sen har vi expansion där både tillväxten och inflationen accelererar. Lite reflation då.
Mm.
Sen har vi slowdown. Tillväxten tappar fart men inflationen är fortsatt stark. Sen contraction, där både tillväxten och inflationen faller tillbaka. Och det är våra prognoser pekar då på Q3. Att vi då går mot contraction, där både tillväxten och inflationen tappar fart.
Och det är den fasen där aktier generellt sett utvecklas svagast. Å andra sidan så har vi fått en ganska stor nedgång sedan årets början. Så att mycket ligger i priserna redan.
Mm.
Men lite oroväckande då när Powell är ute och blir då liksom utfrågad vad är sannolikheten här att det blir en mjuklandning? Ja, den är inte så där jättehög utan man får vara beredd på att det skulle kunna bli en hårdlandning istället. Och vad de fokuserar på det är ju prisstabilitet först, arbetslöshet eller sysselsättning i andra hand. De har ju de här dualitetsmålen som många andra centralbanker inte har, men prisstabilitet det är det viktigaste för att inte få samma förtroendeproblematik som Volcker hade under 70- och 80-talet där han var tvungen att skicka upp räntan från 4-18% under loppet av ett par år just för att man inte trodde att man skulle kunna förankra ner prisförväntningarna. Han lyckades men till priset av en recession och just när recessionen inträdde då gick aktiemarknaden svagt. Men under hela höjningscykeln, och den var ju väldigt aggressiv, har inte sett motstycke historiskt, så gick aktiemarknaden ganska bra.
Mm. Nej, men det är ju så. Alltså, vi ska ju ha en hög kassa, mycket likviditet när ekonomin går in i en recession. Och försöka tajma de här långa cyklerna. Vi ska inte vara full exponerade mot aktiemarknaden när vi är inne i recession utan det är då vi ska ha kassa och kunna fånga upp lite aktier.
Mm.
Så att det är så vi måste försöka jobba och det är därför också jag har den här top-down analysen där man då ser tecken på till exempel när tillväxtdata börjar falla. Jag kollar inte på om tillväxtdata är på höga nivåer, om vinsttillväxten är på 10%. Det som är viktigt för mig är om vinsttillväxten kommer från 20, 15, 10. Mm. Det är det som marknaden handlar på.
Förändring.
Förändringen. Och det har vi ju sett här. Vi såg ju tecken på det redan slutet på förra året. Att tillväxtdata börjar falla tillbaka.
Mm.
Så att, ja. Kollar på kopparpriset. Dr. Copper. Så fortsätter det gå svagt. Kollar på tech-tillväxtaktier så de har visat lite relativ styrka mot lite mer defensiva aktier som tidigare under året har gått starkt. Till exempel ARK satt en högre botten nu i relationen mot S&P 500. Så en liten sektorrotation har vi fått där.
Ja, och frågan är vad det beror på om det är tillfälligt. Man plockar hem de vinster man gjorde i den mer defensiva sektorn och ladda för sommaren här då. Jag kan tänka mig att en och annan sparare där ute funderar vad man ska göra med portföljen här under sommarmånaderna och det går inte att svara åt folk hur de ska vara investerare utan det måste man ju bestämma själv då. Är man jätteorolig kanske för en del så handlar det om att minska exponeringen. Ja, sälj hälften om du är orolig. Du har gjort 50% rätt. Det känns mentalt lite enklare då även om det är en liten luring som man gör med hjärnan då. Men som sagt, hur man ska vara exponerad, det måste man ju själv bestämma då.
Jag lutar en liten tabell på Twitter apropå utveckling och fluster och sådär. För att är det så att portföljen har gått ner 10% då behöver vi 11% för att nå break-even. 20% minus 20% då behöver vi 25% för att nå break-even. Och så vidare. Så att ju större nedgångar det blir desto mer måste vi hämta på uppsidan. Är det så att vi har förlorat 50% i ett innehav eller i portföljen, då behöver vi 100% för att nå break-even. Är det så att vi har gått ner 70%, vilket en del aktier faktiskt har gjort, så behöver vi 233% för att nå break-even. Det här visar lite grann att det är extremt viktigt att försöka undvika större förlorare, vilket är svårt om man gifter sig med en aktie eller blandar in känslor och börjar tro och hoppas på att det ska vända. Så det är väldigt, väldigt tufft om man har de här stora förlusterna.
Mm. Sen är det ju så att många investerar, andra spekulerar. Det är stor skillnad på de här två sätten att agera. En del tycker kanske då att fallande priser är bra. Då kan de fortsätta ackumulera upp i ett bolag de gillar. Det finns olika strategier, så det finns liksom ingen sanning för hur just du eller jag eller den som lyssnar på vår podd ska agera.
Nej, absolut. Men en gemensam nämnare, någonting gemensamt både för traders och investerare, det är ju ändå att försöka undvika stora förlorare.
Absolut.
Det måste vi göra.
Ja.
Det spelar ingen roll om man tycker att bolaget är jättebra, om inte marknaden tycker att det är bra.
Mm.
Det spelar ingen roll om det är lågt värderat eller attraktivt värderat om inte marknaden reviderar.
Nej, så är det.
Narrativet och att man liksom, att det kommer någon typ av katalysator.
Mm.
För att lågt värderade bolag kan vara lågt värderade väldigt länge.
Mm. Om vi ska kasta vatten på kvarn här, så är det ju så att Konjunkturinstitutet kommer ju också med en ganska basic prognos där. Har du hunnit titta igenom den?
Lite grann sådär. Jag såg att det var en kraftig nedrevidering från deras rapport som de hade i mars.
Mm.
Om man kollar på deras prognos för BNP-tillväxten i år så revideras den till 1,9%. I mars slår den på 3,3%.
Mm. Ja, det är en ordentlig nedgång.
Så det går snabbt.
Och även ska vi se, kommande år här har ju också sett ganska stora nedrevideringar där. Och de tror ju också en styrränta kring 1,5%. De är ju ganska snabba med också att tycka till vad Riksbanken ska göra. Att inte vara för snabb då för att kväsa tillväxten och skapa en djup konjunkturnedgång. Och de har också deras prognos på just bomarknaden är att priserna sjunker med ungefär 10% under den här cykeln då.
Mm.
Så det är lite taken där då. Och nu när alla vet att det är en recession som är på G, hur ska man agera då?
Mm. Alla pratar ju nu om recession. Det var, tycker inte var så länge sedan som många pratar om en mjuk laddning och så vidare. Men nu verkar ändå konsensusen narrativet vara att det blir en hård landning. Och förmodligen så blir det också en teknisk recession här för Tyskland och Sverige när det blir ett negativ utveckling där i Q2 då. Men någonting som jag då kikar på väldigt mycket, det är lite olika riskindikatorer för att få en liten uppfattning om underliggande sentimentet, om vi ser då förändringar.
Mm.
Och då till skillnad från sentimentsenkäter som de här AAII och så vidare, som egentligen bara är en funktion av priset. Går priset ner så blir alla negativa, går priset upp så är alla positiva. Det här visar ju då lite mer underliggande och är lite mer ledande för aktiemarknaden. Här kikar då på till exempel, ja, det är yield spread, junk bonds mot investment grade.
Ränteskillnader då,
mellan olika
ränteklasserna.
Ja, exakt. Kolla på equity risk premium, finansiella förhållanden, global trade indicator, yield curve, olika volatilitetsmått, olika ratios mellan olika marknader, till exempel hög beta mot låg volatilitet, Dow Jones Transport mot utilities, Bitcoin mot S&P 500, Nasdaq mot S&P 500, consumer staples, utilities och så vidare. Aussie, yen, valutaparet, koppar mot guldpriset. Just för att se då, för att de här brukar vara lite tidigare, man ser när risksentimentet börjar förändras. Vi såg till exempel att många av de här indikatorerna gav negativa signaler i Q4, slutet av förra året.
Mm.
Och sen toppade marknaden i januari.
Mm.
Och jag tror att nu de flesta av de här visar nu negativa signaler. Så vi har inte sett att de börjat slå om. För jag tror att en botten på aktiemarknaden, det är ju en process som varit inne på lite grann förut, och jag tror att de här då kommer också kunna vara lite vägledande när vi sen då ser också en generell ökning av riskaptiten och aktiemarknaden bottnar.
Mm.
Så tror vi kommer se också de här indikatorerna. Så att det är någonting som man kommer få se då på hos Neurocont helt enkelt.
Mm. Och en liten snabb sammanfattning om man tittar på recessionerna som har varit sedan 70-80-talet då, så kan det faktiskt vara så att aktier stiger under en recession. Det brukar komma ganska sent i recessionen. Man vet inte när det är, för att det här är ju en teknisk beskrivning av hur läget ser ut, och den kommer ju långt i efterhand, och då har man ju passerat ut och allting ser tjo-tjim ut därför att centralbanker och folkvalda börjar stödja ekonomin och försöka få igång hjulen igen då. Och det reagerar ju marknaden på minsta aning om att det kommer att se lite bättre ut framöver. Mm. Och diskonterar det där 6-9 månader framåt.
Marknaden ligger inte och sover.
Nej, absolut. Men däremot så går alltid aktier dåligt under recessioner. Det visar ju historiken då. Men just det här att de stiger innan det liksom tekniskt sett har blivit ett slut då. Mm. Ungefär som där med under Folker-eran där, när det blir en formidabel uppgång från 82 framåt då. Om man tajmar den där botten, och det var ju innan recessionen tekniskt sett var dödförklarad då. Så att det här är någonting man ska bära med sig, och jag tror också att det är precis det vi kommer se framöver. Vi vet ju såklart inte när det här sker, men det gäller ju att vara med och hänga in där och inte kasta bort lösenordet till depån när man loggar in och kollar över på bedrövelsen, utan välj den risk man klarar av och fokusera på bra bolag helt enkelt.
Ja, och bra bolag. Finns det några bolag sådär som sticker ut och kanske klarar sig bättre under recessioner, eller?
Ja, det finns några stycken då, och jag tittar på en amerikansk liten lista där man har plockat fram bolag som har gått bra 2020 och 2008. Mm. Och bland annat då Synopsys, som gör kretskort bland annat. De gick bra under de här perioderna, 70% 2020 och upp 8% 2008. I år är de dock ner med 17%. Så jag vet inte om det stämmer så där. Och som sagt, vi har ju inte fått definierat att vi är i en recession än, utan det gör ju amerikanska budgetkontoret har framåt det. Lowe's, som är Home Improvement.
Men det talar också för att de kanske har tagit ut det i förskott och sen vänder upp sen.
Ja, det är helt rätt observerat. Home Improvement från Lowe's, som är affärskedja. Walmart gick bra under de här perioderna. Abbott Labs, hälsovårdsprodukter. Nextera, som är ny energiproducent i USA. Home Depot gick bra. Accenture gick bra. Det är managementkonsult bland annat. Oh. Men alla de här är ner ordentligt i år då mellan 15-30%.
Walmart rasade där på för några veckor sedan.
Ja, precis. Att de meddelade att de inte kunde trycka upp priserna. Det fanns en priskänslighet där som kom väldigt tidigt. Och det tror man ju kanske inte på en lågpriskedja. Så att det blir ju väldigt spännande att titta på det svenska alternativet vi har. Men även de ute i Europa. Det finns ju några stora livsmedelskedjor där ute.
Mm. McDonald's är ett bolag som också klarat sig bra under recessionen. Förutom då under covid. Mm. När det var nedstängningar, men drar man ut en graf på McDonald's så ser man ju att det är en väldigt, väldigt stabil aktie. Mm. Folk äter ju hamburgare även när det är knapert under recessioner. Även AstraZeneca är ett bolag som också har gått väldigt stabilt under svagare konjunkturella perioder.
Mm. Och jag gjorde faktiskt så att jag petade lite grann i portföljen, försöker göra så lite som möjligt och har en hög kassa. Men jag plockade in Clas Ohlson. Jag tyckte att den hade fallit ner till ett stöd. Jag tyckte rapporten var helt okej. Den var bättre än befarat när den kom tidigare. Och den har ju såklart följt aktiemarknaden ner här, men ligger på någon typ av stöd. De har ju precis uppdaterat sina finansiella mål och tror att liksom, vi kommer klara oss relativt sett bra i den här krisen. Och det är också lågpriskedja som är caset där då. Jag plockade in en liten post i Scandic Hotel, som ju har varit pandemiförlorare. Mm. Skulle kunna bli en pandemi avslutningsvinnare. De gjorde en omvänd vinstvarning tidigare.
Ja, de har ganska starkt momentum.
Ja, de har det nu, och de hade bland annat då en god intäktsström från ukrainska flyktingar när staten har betalat för boendet. Mm. Och nu säger de att sommarsäsongen ser väldigt lovande ut, och man befinner sig just nu då precis under toppnivåerna från 2019, det vill säga innan pandemin bröt ut. Så ja, det skulle vi kanske kunna rulla på där. Tittar man på P-talen så ska man ju inte titta på året. Det ligger på 338, men det sjunker ju ner till mer normaliserat 21 nästa år och 14 året därpå. Så att går det som det ska, vi inte får nya återfall och nedstängningar, så borde de väl kunna takta upp så de håller näsan ovanför vattnet. Och sen en sista där, en högriskare som man verkligen måste läsa på då, det är Camurus som är ett läkemedelsbolag, kan man närmast beskriva dem som. De har behandlingspreparat Buvidal som används för opioidberoende, som har fått bra traction, och det håller de även på att titta på att ge folk som har kronisk smärta. Och de har också ett behandlingsmedel mot fetma. Men det är många olika produkter som ligger i olika faser. De har ett gäng i fas 3 och de gjorde ett skapligt resultat. Och det ser ut som det tar sig ordentligt nu om man tittar om prognoserna håller och så vidare då. Så skulle det här kunna vara ett intressant bolag som har funnits någon typ av botten, och den har gått ganska hyggligt under senaste, vad ska vi säga, sen i våras skulle jag säga.
Det jag sitter och funderar på lite grann, det är om jag ska öka eller minska i lite energibolag. De har ju rekylerat tillbaka senaste veckan när oljepriset har backat.
Vad är din take på oljan då? Det är väl där man måste börja, vad tror du?
Hög volatilitet. Jag personligen handlar inte olja, men det är såklart en, blir en vägledning för inflationen om dollarn skulle fortsätta falla. Är det så att marknaden handlar på contraction här under Q3, så är det ju då att i den typen av marknadsregim så tar ju oljepriset stryk. Det brukar stiga i slowdown där vi ser en acceleration i inflationen och fallande tillväxt. När både inflationen och tillväxten faller tillbaka så faller ju oljepriserna. Rent chartmässigt så är det någon typ av konsolidering fortsatt. Jag har inte brytit ner ordentligt, men lägre läget hoppar i oljepriset. Tror man att inflationen kommer vara fortsatt hög här under 2022, att den kommer bita sig fast, då är det klart ett jättebra tillfälle att komma in i en del av de här energibolagen som har backat. Men jag vet inte, jag försöker inte tro så jättemycket. Jag kommer att prata lite grann mer om det här nästa vecka för de som är kunder på Neurocont. Jag kommer få höra mer.
Däremot så är det ju så att marknaden handlar på tema och inte bara på statistiska samband och siffror, utan det finns olika teman som går och försvinner. Och det som kanske just nu är mest framträdande för oljepriset är att Biden ska prata med saudierna. Kan man göra någonting? Kan man göra någon deal? Och en pusselbit är ju då att plocka in Iran i värmen igen då, så att de kan börja sälja olja. Det kommer ju inte möta tappet från den ryska oljan som just nu verkar säljas i princip bara till Indien och Kina då. Men jag tror att det ligger i priset då, och saudierna har ju ett starkt kort, en stark hand då, så att det är väl inte helt självklart att det går som förväntat. Och då skulle ju din tes kunna sammanfalla med att det inte riktigt går som Biden har hoppats. Han får inte med sig saudierna på att släppa in Iran, och då skulle oljepriset kunna stärkas i en sån manöver då.
Just det.
Men en sak som jag funderar på där, man måste ju titta på Kina då. Om de köper billig olja nu, då köper de ju inte dyrare olja någon annanstans ifrån. Det är ju någon typ av liksom jämvikt. De säger så mycket man grävt upp och säger så mycket efterfrågas. Så att det blir bara en omflyttning av de här reserverna, var de nu säljs då. Då kanske Kina då köper lite färre av, liksom från andra producenter, från Norge, från saudierna och så vidare. Och då kan man ju fundera på, du sa förra veckan att du tyckte att kinesiska aktier hade fått lite mer traction. Och då kan man ju fråga sig, finns det ett case i kinesiska aktier? Tittar man på långsiktiga trender, som jag också tycker att man ska ha i bakhuvudet, så handlar det om att Kina ska fortsätta expandera sin BNP helt enkelt. Och 2018 så låg BNP på 13,6 triljoner dollar jämfört då med USA som låg på 21 triljoner dollar. Målet då, om man ska hålla någon typ av tillväxttrend som de har, de är ju långsiktiga mål som de sätter upp, så kommer man 2030 att ligga i nivå med USA kring 33 triljoner dollar. Då kommer man vara som ekonomi lika stor då. Och vad har de för liksom målsättning? BNP 5,5% som man tidigare i år. Det blir svårt att nå upp till det. Men nu stressar man på med lite reformer. Ett paket som nyligen presenterades var 200 miljarder yuan till fordonsindustrin i lättnader för folk som köper en ny bil till exempel. Stimulera det att det blir elbilar då. Man har fokus på att skapa en stabil tillväxt genom investeringar i bland annat infrastruktur, men även de prioriterade områden som vi har berört i tidigare poddar. Och politiken vänder ju nu till stödjande från tidigare återhållande, vilket är liksom tvärt emot västvärlden som vi nu håller på att strama åt för att försöka få ner inflationen. Inflationen i Kina är med kinesiska mått mätt relativt hög, ligger strax över 2%, men är ju väsentligt lägre än 8% såklart. Mm. Och den här covid-19 nolltolerans policyn går mot en dynamisk nolltolerans strategi, försöka hantera det, inte slå ner tillväxten för mycket. Och det här är ju någonting som premiärministern har belyst, att han tycker att det här är ju väldigt negativt för tillväxten, att man har den här typen av policy. Och tittar man på statistiken nu så 89% av befolkningen sägs ha fått två doser, 11% har fått en eller ingen dos, och jag tror 50% totalt har ju fått tre doser. Så även om det sägs att den är mindre verkansgrad, så är det i alla fall många som har fått covid. Och nu 1 juni så kommer man ju släppa restriktionerna i Shanghai, som ju utgör 40% av BNP i Kina. Och dessutom så är ju värderingsmultiplarna på attraktiva nivåer. Och då tänker jag, om man får igång julen lite grann, vilket man skulle kunna föreställa sig, då finns det ju också ett case för liksom att utländskt kapital kommer till marknaden. Och vi har sett de senaste månaden så har inflöden startat i ganska stora omfattningar. Det innebär ju att folk investerar i marknaderna. Så flera policy, stödjande åtgärder, marknad som är billig, som är underägd, som gick jättedåligt förra året. En stat som har möjlighet att stimulera ekonomin skulle kunna innebära att kinesiska aktier skulle kunna ha en trevlig framtid framöver. Då.
Det är fortsatt positivt till Kina helt enkelt.
Ja, jag tycker man måste läsa tecknen och fundera lite grann vad man ska vara exponerad mot. Så det här är en marknad som jag tittar på utifrån ett allokeringsperspektiv då, att lyfta in. Jag har haft kinesiska aktier tidigare, har inte det just nu. Men titta på att faktiskt lyfta in lite, en liten post kinesiska aktier.
Det är största makrodivergensen som vi har i dagsläget.
Det är det.
Att Kina går åt ett helt annat håll än mot många andra regioner. Europa, USA. Så att, men jag håller med dig där. Är det någonting annat vi har här på poddagendan innan vi tar lite långledigt?
Nej, jag tycker vi har pratat lite marknad. Mm. Det är inte riktigt över än. Men det finns såklart en del intressanta tecken som vi följer noga. Och det gör man ju genom att vara kund hos dig till exempel på Neuroquant. Då får man ju reda på alla de här så att säga, kvantdata som man kan använda för sina placeringar och för sitt eget humör. Men det vankas ju midsommar och jag tycker man ska fokusera på annat än börsen ibland. Och då tänker jag att vi avslutar podden. Bolag, fonder, annat som nämns här är inga rekommendationer. Det är våra högst privata observationer. Ha en riktigt trevlig midsommar.
Glad midsommar. Tack och hej.